Yes, det är lite mer nervöst än vanligt som jag står här uppe nu. Jag kommer att prata om sund andlighet och i det här fallet ganska mycket prata om osund andlighet och hur den kan se ut. Men samtidigt grundade i Guds ord, så att det är utifrån Guds ord som vi pratar om de här sakerna och som vi speglar då osund andlighet emot. Och det är då främst New Age som jag kommer att prata om här. Om någon efteråt tänker att nej men vänta nu, det här som hon pratar om, det är väl inte egentligen New Age, så ursäkta, men det är väldigt spretigt begrepp. Det som är ett jättestort paraplybegrepp, för det kändes som i princip all västerländsk andlighet som är för västerlänningar, liksom, som inte är knuten till någon specifik religion. Så det kommer att spreta nu helt enkelt. Men innan jag går in i det så vill jag bara ge en liten uppmaning eller utmaning om det här hela tema osund andlighet, sund andlighet. Och det är det här som Jesus pratar om, kanske inte direkt om det här, men jag tycker att det passar väldigt bra in, det här med att våga ifråga det som man själv tror och de livssyner som man själv har. I Matteus 7:3 så där står det så här: varför ser du flisan i din broders öga men inte bjälken i ditt eget öga? Och en av orsakerna till att jag kommer att tänka på det här, så det är det att det kommer en film på Netflix som handlar om liksom att slutet på världen är på väg hit. Det var liksom väldigt så där tydligt att det var en komet som var på väg mot jorden. Och världen delades upp i en grupp som acknowledge det här, alltså var så där att se ni vad som håller på att hända, se upp. Så ser ni det. Och sen en annan grupp som var så där att livet fortsätter som vanligt, allt är okej, vi fortsätter våra liv. Och det var väldigt intressant att följa med den här diskussionen efteråt. Jag råkade ha lite öga på två olika grupper som hade båda två väldigt extrema åsikter åt två olika håll, motsatta till varandra. Båda, i de här båda grupperna så fanns det att man älskade i den här filmen, och i den här båda grupperna så var det man själv som var den som såg upp och såg det här att katastrofen är på väg hit, och det var alla andra som var de som inte såg det, som inte såg någonting. Så bara som en liten utmaning så där allmänt inom andlighet och annat i livet, våga vara den som möter vad du tror eller så där, livssynen på en massa olika områden, och våga liksom ändra det. Och mera om det sen i slutet. Och det krävs ibland mod för att våga ändra riktning, och ibland kan man vara så här, men att jag har sagt och jag har trott det här hela livet, att hur får jag ändra det? Ett känt citat av Maya Angelou är det här att gör så gott du kan, och sen när du vet bättre så då gör du också bättre. Så bara som en sån här bred uppmaning att fast man blir gammal så kan man ändra på sig. Så. Men nu över till New Age. Och det här är väldigt svårt och samtidigt väldigt lätt att prata om. Svårt att definiera. Jag hittar som inte en definition, utan jag hittar så länge som jag söker så kändes det som att lika länge så ska jag hitta nya definitioner på det. Och svårt då, för att det är alltid svårt att säga att det här tror andra på grund av det här och det här. Att det blir alltid någon form av tolkning. Men jag tror att det här är liksom svaret på det behovet som har kommit i västvärlden. Efter att man först mer eller mindre har sopat bort andlighet, sopat bort kyrkan och sagt att det här vill vi inte ha, det här ska ut, försvinn, gammalt, utdaterat. Och sen så är man fortfarande människa och man har fortfarande kvar sina andliga behov. Men då har man stängt bort det här, att men det där tror vi inte på, så då måste man sök annat istället för att hitta de här. Jag är i 30-årsåldern nu och jag hade den här aha-upplevelsen för några år sedan att jag har liksom lyssnat på jättemycket New Age och jag har hört jättemycket New Age-teorier, men jag visste inte att det var New Age, jag visste verkligen inte, utan det var bara, när jag är ju lite bohemisk av mig, så går man i det spåret så ganska snabbt kommer det emot det här sättet att tänka, det här sättet och vad heter det, tolka världen omkring dig. Det kan handla om att då vi har ett sånt här konsumtionssamhälle, det går snabbt, man ska vara effektiv, man ska vara produktiv. Så ibland kan det här också ge en väg ut. Att genom, om man söker då att okej, okay, men att livet måste ju ha något mera. Och då kan då, det kom någon bok som är i princip baserad på New Age, men det står aldrig där och var så där att jag gör så här och så här så blir allting bra. Vi har bestsellers som i princip bara handlar om New Age, som The Secret eller The Power of Now, om det är någon som har hört om dem. Handlar om attraktionslagen och i princip meditation eller mindfulness, att vara i nuet. Och som sagt var, det var aldrig någon som sa åt mig att om du är intresserad av New Age, fortsätt att läsa. Utan det som i efterhand bara, oj hjälp, är det här som är New Age? Sen då jag som själv gick och läste liksom definition och teorier, att det här har jag ju faktiskt hört mycket om. Sen så finns det då, som sagt, var en massa olika teorier att vad vill man med det här, då var det liksom så att säga den onda vägen fram, eller så där, vad är det där gömda budskapet. Så en sak som jag kommer emot det här att man liksom väntar på en ny tidsordning där allt är bra mellan människor och allt är bra inom sig själv, och då är det målet att man försöker leva det redan nu i princip i egen kraft. Samtidigt som man är helt okej liksom med att ta in element från andra religioner. Ta in lite sådär sätt som man praktiserar, andra religioner, andra läror, andra bra citat. Men det får liksom aldrig begränsat, så att säga allt är tillåtet. Men sen om man tar in någonting, så det får inte bara vara det, utan man kan också samtidigt ta in vad som helst annat i princip. Och innan jag går liksom in så där praktiskt på hur det här kan se ut, så vill jag bara ta en stund och spegla det mot Guds ord. Att vad är det så fel med att lite vidga sin andlighet, plocka in några lite spännande element för att lite så där sätta lite krydda i sin andlighet. Att vad är liksom problemet med det? Och där använder jag rätt ord, det är liksom andlighet, man är en andlig människa, men man på det sättet underordnar sig inte i någon lära eller något sånt, utan fri andlighet, får välja fritt vad man vill. Men nu så ska vi se på några vad heter det, bibelställen då, där Gud väldigt, väldigt bestämt varna, ofta Israels folk, för att han visste att det här var vanligt bland de folken dit ni kommer. Så det var lite så, ofta så här varning i förväg, att ni kommer att fara hit, det här kommer att vara utmaningar, gör inte det här, det är viktigt att ni inte gör det här. Vi börjar i femte Moseboken, kapitel 5 och verserna 6-11. Ska vi börja starkt med de två budorden. Jag är Herren din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bild, stor eller avbild, av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabbar barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren, din Guds namn. För Herren ska inte låta dem bli ostraffad som missbrukar hans namn. Jag hoppar den här möjligheten att gå in i en djup dialogisk debatt om arvssynden. Det gör andra bättre än mig. Men jag vill poängtera det här att det får helt enkelt inte finnas några andra gudar vid sidan av Gud. Och det liksom gäller och sånt här, statusen får inte bli en gud. Det står ofta i Nya testamentet om hur girighet i princip är avgudadyrkan. Men det handlar om det här att rent konkret så liksom börja inte att tillbe något föremål. Det är en skillnad mellan det som är skapat och skaparen. Behåll den skillnaden. Och samtidigt så vill jag också ta med den här vers 11. För jag tror faktiskt att det är det. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Det handlar liksom om att inte svära på Guds namn. Det är ju förbjudna i nu också i Nya testamentet att man svär inte i Guds namn bara för att visa att man verkligen menar något. Använder inte det som en svordom, använder inte det i onödan. Men jag tror också att det gäller det här att man gör helt enkelt en soppa av olika religioner. Så ta liksom inte med Guds namn dit. Sätt inte in det i läror där det inte hör hemma. Yes, att använda inte i sammanhang där det är liksom tillåtet att lägga till eller ta bort, inte bara liksom inom kristna läran utan i princip inom vilken lära som helst. Jag fortsätter med femte Mosebok kapitel 18, verserna 10-11. Här är också väldigt så där rakt på sak. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befatta sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. Och många av de här så är liksom direkt uppmuntrade inom New Age. Och som sagt, vad vi kommer till det. Och här ser vi att det är liksom nej, stopp, gör inte helt enkelt. Och det här liksom sades inte för att Gud tyckte att ja, men det är fint om det finns en lista, jag lägger till några saker. Det här är faktiskt saker som inte får finnas inom Israels folk. Och igen, för att Gud visste att det kommer att finnas den här möjligheten för Israels folk att gå in det här. Och det ser man och Saul bland annat så vänder sig till döda för att få vägledning. Att vi ser det här med att Israels folk lever nära Gud, de vinner seger och sen slår de sig ner någonstans. Och sen så småningom så glömmer man bort Gud och söker sig till andra gudar. Det är liksom en sån där vanlig cykel som vi ser i Gamla testamentet. Och sen lite mera beskrivelse av gudar i Habakkuk kapitel 2, verserna 18-19, står det så här. Vad nytta gör en avgud som en människa har snidat eller en gjuten avgud som är en falsk lärare? Den som gör den litar till sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. Veden som säger till träbiten, vakna. Och till en stum sten, res dig. Kan den undervisa? Den är överdragen med guld och silver, men det finns ingen ande i den. Och här ser vi en samma sak igen. Och det här är lite av en nyckel för hur man ska förstå det här. För att det som jag sen går igenom där är så att säga föremål som man använder sig av. Här står det liksom klart och tydligt att det är inte de där föremålen som är så att säga magiska. Det är inte föremålen i sig som gör det. Utan det måste vara någonting annat. De kan vara fina. De kan vara överdragna med guld och silver. Men det finns ingen ande i de här föremålen. Det finns ingen kraft bara i de där föremålen. Kraften kommer någon annanstans ifrån. De talar inte, de undervisar inte. det är så att säga inte föremålen som står bakom det, oavsett vad man kallar dem, oavsett vad andra säger att bär på det här, så kommer det här och det här hända. Det är inte liksom det som man bär på, utan det är något annat som verkar. Så varifrån kommer det här då? Vi kan använda oss till exempel av Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 16. Där är det ett av de mest tydliga ställen. Där står det så här: en gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Och nu vet jag inte på vilket sätt man spådde på den här tiden, och som sagt, och jag är faktiskt helt okej med att jag inte vet det. Jag tycker att det här är kanske personlig gräns, men jag tycker att jag behöver inte veta alla detaljer. Jag behöver inte veta exakt hur man gör. Jag behöver bara liksom veta att om man sysslar sånt här, med sånt här, varifrån är det, och är det uppbyggligt eller inte. Och det är liksom nej på det här med uppbyggligt. Så då behöver jag inte så att säga titta så länge in det. Alltså, då upplever jag att nu är jag varnad, så nu behöver jag inte. Kunskap är bra, men jag liksom väljer vad som är sån kunskap som bygger upp mig. En spårdom inom New Age kan till exempel vara då med kort. Här står det klart och tydligt då att det som gjorde att den här slavflickan kunde göra det som hon gör, så det var den här spårdomsanden som de sen några verser senare kastade ut ur den här flickan. Och ingen blev glad, måste jag tillägga. De kastade ut, den här flickan blev fri från spådomsanden och alla blev upprörda. Paulus och Silas hamnade i fängelse, om jag minns rätt, att det var dem. Och det var liksom den där natten då de sjöng lovsånger och sen blev fria. Men jag vill bara säga det att andligt, i andliga världen, så skulle det inte kunna gå bättre. De mötte en slavflicka, den här flickan förföljde dem, skrek om dem, och till sist så en av dem så spände ögonen i henne och sa att och den här spådomsanden att gå ut. Som sagt var, flickan blev fri, och de som hade stora inkomster då på grund av det här blev väldigt upprörda. Så det vill jag liksom bara säga. Det är ju tyvärr så här i världen att man kan göra rätt, men utåt sett så verkar det som att allt blev fel. Men man måste liksom ha den här andliga mognaden och veta att jag gjorde rätt. Och det är liksom det bästa som kunde hända i den här situationen. Och vi hade ju till exempel som tema lite tidigare här på våren den andliga vapenrustningen. Så Gud är medveten om det här med att det finns en kamp, det finns en andlig verklighet. Och han utrustar sitt folk. Och han säger, för att du ska klara den här striden som inte är mot kött och blod, så här finns den andliga vapenrustningen. Och det är nästan det som har varit det här värsta med att förbereda sig för den här predikan. Då man vet det, och då man har fått undervisningen i det. Och det finns liksom någon slags aningslöshet i det här New Age. Att jag går in i det här med goda intentioner. Jag hoppas på något bra och så att säga inget dåligt kan hända åt mig. Och så har vi då samtidigt den andliga vapenrustningen som är som skydd åt kristna. Och så om man tänker att man ska gå in och själv så att säga söka sig och fråga och vilja gå in i någonting andligt utan beskydd. För att inte tala om det, utan frälsningens beskydd och utan Jesu blods beskydd. Så för mig som kristen så är det en väldigt skrämmande tanke. Jag är trygg i Jesus, jag är trygg i min kristna tro. Men och det Jag har inte tagit in något vittnesbörd här heller i den här predikan, men det finns så att säga vittnesbörd. Om då det har gått väldigt snett, men om man är intresserad av det så får man söka efter det själv. För att man kan inte så att säga basera sin tro på andras vittnesbörd, därför tog jag inte med det. Men det finns varningar och det finns såna gånger då så att säga någonting som man blev lovat som skulle vara bra visar sig vara någonting helt annat. Och nu ska jag dessutom ta två olika bibelställen som för mig ger jättemånga pusselbitar till den här New Age kärnan som finns. Romanbrevet 1:21-25, där står det så här: trots att det kände till Gud prisade det honom inte som Gud eller tackade honom, utan det förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar, och bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotad djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Och det här tycker jag att det är mycket av en nyckel för att känna igen det här New Age. Det som jag dyrkar nu, det som jag tjänar, är det någonting som är skapat? Är det någonting som är skapat av Gud? Eller är det själva skaparen som jag nu dyrkar och tillber och tjänar? Och det kan man ha för att spegla det här och känna igen. Och sen dessutom Första Mosebok kapitel 3 verserna 1-5. Det här kanske ni känner igen. Men ormen, det här är då alltså Edens lustgård. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa det till kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från trädgården i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sade ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. För det första är det talande att det här, jag har mött på att det här helt och hållet skrivs om inom New Age. Det var på det sättet att man vidhåller att det var en bra sak som hände. Tack Eva för det som du gjorde. Och så här att Eva var nyfiken, Eva ville ha mer av livet så att säga. Tack Eva för det som du gjorde. Det här är liksom vad man säger inom New Age om det här. Och det här är lite av lockelsen. Det här kan man också väldigt ofta läsa mellan raderna på det som undervisas. Du kan bli Gud. Eller någon annan form av det. Inom dig så finns ditt gudomliga jag. Och om du tystar ner allting annat så då kommer du att hitta det. Och så att säga, då kommer allt att bli bra. Medan då enligt Bibeln så är vi skapade till Guds avbild. Men så på det sättet så finns det där gudomliga nedlagt i oss. Det står att vi har evigheten i våra hjärtan. Skapade till Guds avbild. Men samtidigt så är Bibeln fullt öppen med att vi lever i en fallen värld. Och vi har behov av räddning, av friköpelse, av försoning och av en läkare. Och här kommer jag då och dela med mig några av de tydligaste tecknen, liksom vad man gör, den här tron inom New Age, att vad gör man så där praktiskt. Och ni kan tycka att jag är väldigt extrem i mina exempel, men det var inte nå länge sedan då det var en i min, en som jag följde på sociala medier. Ena veckan som var så här att jag är trött på mitt jobb, jag vill bara ha lugn och ro, jag vill jobba inom kyrkan istället. Jag som jobbar inom kyrkan var så där att ja, vi sitter inte bara i en tom och stilla kyrka och funderar på livet. Det är lite andra saker då. Men nu liksom en eller två månader senare så besöker då den här samma människan, vad det nu var, buddhistiskt eller något liknande, heliga rum tillsammans med sina familj, sin familj, plus har liksom startat en häxgrupp på sociala medier. Och jag var så där, okej, den vändningen kom väldigt snabbt. Men det är liksom i linje med det här. Man är inte i första hand, eller man är inte alls kristen kanske, det kan ju inte jag säga, men man är som det här andlig, man har en andlig längtan, man har inte en längtan efter en frälsare, man har en längtan efter andlighet, andliga upplevelser. Jag lite delar in det här. En grupp kan vara det här att man sätter sitt hopp till vissa specifika saker. Man är sådär att det här finns ju i en kapitalistisk kultur. Jag köper det här så blir mitt liv annorlunda. Men här är det liksom ett steg längre. Att jag köper det här och det kommer att ge mig det som jag vill ha. Det kommer att verka och så att säga av sig själv ge mig det som jag vill ha. Bara jag tror på det. Det kan handla om kristaller. Och olika kristaller så har olika egenskaper som då lockar en då man söker efter dem kanske. Så på det sättet så får man veta att man på riktigt behöver. Och de har då olika energier och sådär. Eller så kan det vara, som sagt, mycket händer inom tanken. Att det är inom, så att säga, livet är här och nu. Livet är det som du tänker. Så därför kanske man jobbar mycket med hur man tänker då, att det kan vara det här överdrivna positiva tänkande som jag hatar. Alltså det var en av orsakerna till att jag tog det här ämnet. Jag menar, hur man har en människa som har det jobbigt, man säger att den människan tänk bättre så blir det bättre, den här människan gör sitt bästa, det ändras inte. Nu är det inte bara det att du har en jobbig situation. Nu är det att din jobbiga situation är ditt eget fel. För att du inte tänker rätt och du har inte lyckats med det. Det är liksom så grymt som någonting kan bli för mig. Enligt mig. Och sen har vi ju, går väl kanske lite i samma linje, det här attraktionslagen. Som jag nämnde en bok om där tidigare. Där man så att säga visualiserar, bestämmer vad man vill ha och sen så ska man liksom bara, vill man att positiva saker ska hända så då måste man vara positiv, att man så att säga får det som man förtjänar eller så här. Och händer det då bra saker så är det som ingen gud man tankar i första hand, utan det är universum då som har stått i ens tjänst. För det första så, när jag är kristen på mitt allra bästa sätt, tack vare den helige ande, så då är det som inte den här själviskheten som kommer i första hand. Då är det som inte mina önskningar om vad jag vill ha som kommer i första hand. Så jag tycker att lätt så faller den här generositet-biten bort. Och sen är det här med att Gud delar inte sin ära med någonting annat. Inte med kristaller, inte med vad heter det, sätt att tänka. Och nyansering på det här. Jag samlar stenar och jag tycker att de är väldigt vackra. Jag samlar dem för att de har fina former som jag uppskattar. Men har jag det jobbigt så går jag inte i stenarna och är sådär att vilken av er ska jag ha idag för att du ska hjälpa mig. Och sen så finns det ju forskning på det här med positivt tänkande, att det har en roll. Och också det här att inställningen till livet spelar en roll, men det är liksom och hur man handlar enligt det som har en roll. Att det finns så att säga korn av sanningar där som man inte ska kasta bort för det. men man måste liksom vara uppmärksam på när det blir för extremt. Sen har vi det här med att försöka se in i framtiden, eller varför inte också det förflutna, med olika kort och liknande. Som sagt var jag inte insatt i specifikt hur man gör alla de här, men jag vet att tarotkort är en väldigt stor del av det här. Och sen det här med att man försöker se in i människor, med då läs människors energinivåer, horoskop, drömtydningar och liknande. Jag måste säga att det var väldigt intressant det här med energier, för att då går man som in i fysik, metafysik, och fysik för mig är att man får en jättesvår uppgift och så sitter man minst 3 personer i flera timmar och försöker lösa det. Men plötsligt var det att nej, fysik handlar om vibrationer och energier, och energierna och vibrationerna har färg som man kan se om man är tillräckligt andlig och så här. Att plötsligt hade man gjort filosofi av fysik och så där, och det var ju intressant sätt att tänka, men ja, som sagt, det är en salig röra det här. Och sen har vi någonting som, det här genomsyrar ju det mesta av det här, men Stefan tog upp det redan då han pratade om ordet och anden, det här med balansen som behövs för ett sunt kristet liv. Så då varnade han för det här med svärmeri, när det så att säga bara är ande, och här så är det ju då inte helig ande, men det blir som svärmerier i att min tro, så den så att säga är levande och verksam, kanske man kan säga om det här, då man upplever någonting, då man kommunicerar med de döda, som vi ju redan har sett att Gud har väldigt strängt sagt att nej, det här gör ni inte. När man ser och talar med andar, med olika då andemakter, och om man också söker det här svärmeriet genom att förstärka och gå in i upplevelser med kanske olika psykedeliska droger eller och det här, och vi har då utom kroppsliga upplevelser, det här att en falang inom det här så verkar vara det att min tro så är i första hand mina upplevelser, och det är liksom bara om man skulle prata om strikt kristna upplevelser, profetior och liknande, närvaro av den helige ande, så man kan liksom aldrig säga att det är i första hand det som är ens tro, utan det är liksom anden och det är ordet. Och här har vi då dessutom andliga upplevelser som kan vara i princip vad som helst. Och det här pratar jag om senare igen, men New Age så har de här tydliga ledarna som man kan söka sig till. Som annonser till det kan dyka upp när man minst anar det, tycker jag. Det kan komma på TV och så här, att liksom någon är där och utför spådom. Det kan vara någon som utannonserar sina tjänster som medium, att man kan kontakta de döda, man kan kalla sig för häxa, trollkonstnär på olika sätt. Det liksom finns den här så att säga experthjälpen som kan finnas väldigt lättillgängligt. Och sen då den här inbjudan att se sig själv som Gud, det är väldigt så där tydligt inom New Age. Det här att du är inte bara du, utan du är också en gudinna. Eller i någon så där bok där som kanske inte utannonserar sig som New Age, så kan det handla om att hitta din inneboende kraft, och så kanske den där kraften är som då samma som ett djur eller något annat. Det här är och liksom vanligt. Att det som du behöver, ta inte hjälp av någon mossig gud för det, utan det finns inom dig. Att bara du hela de sår du har, bara du söker lite, och bara du genom meditation eller annat liksom får tyst på de där andra rösterna, så då hör du dig själv, och då så att säga blir allting bra. För att ditt sanna jag är felfritt. Och det här är ju då också helt emot kristen tro. Som jag sa i början, vi är skapade till Guds avbild. Men samtidigt så lever vi i en fallen värld. Som en konsekvens av vad som hände i lustgården. Och Jesus kom och dog för oss. För att upprätta oss. För att ge oss det här tillbaka så att säga. Och i Jesus så finns det här. Och där har vi samtidigt det här att slänga inte bort allting. Att lugn och ro i ens liv. Att landa i sig själv. Att ta en tyst stund. Man behöver som inte vara rädd för att ha det i sig själv. Men man gör inte det för att så att säga tömma sig själv och liksom gå in då i upplevelser för det. Utan man gör det kanske för att höra sig själv, höra sina egna känslor bättre och så där. Men kanske också till exempel främst, man kan ta det lugnt, man kan meditera på ett bibelord och annat. För att fråga Gud att okej, hjälp mig att så att säga se mitt liv med dina ögon. Hjälp mig att förstå den här situationen med din vishet. Det är liksom inte en möjlighet att söka sig till avgudar eller måla upp avgudar på olika ställen, utan det är en möjlighet att säga Gud, jag behöver dig. Och sen universalism, och det här är då en av ursäkterna till att man kan låna så friskt, för att eftersom alla religioner leder till Gud, eftersom det är en och samma Gud, eftersom alla religioner har ett korn av sanningen, så kan man låna då att det gör ingenting. Jesus var en bra typ, men han var inte så mycket annat än det. Han var kanske till och med en historisk person, han levde och dog och sen var det inte mer med det. Jesus var en god lärare, bland andra goda lärare som vi också ska lyssna på lika mycket. Det här tänket kan finnas. Och som sagt, hellre att man får vara en andlig fri person än en del av bara liksom en inskränkt religion. Så det är liksom ett manifest av det, att jag får göra som jag vill. Jag får låna vad jag vill av er andra. Och här har vi bland annat det här då, att man lånar in andliga övningar från andra religioner. Som till exempel yoga. Och därom tvistar de lärda. Jag ska bara säga vad jag tycker om det. Jag tror att första gången som jag själv har gjort yoga så gick jag in på en yogalektion. Jag gick på en body balance lektion. Men ungefär en tredjedel av det så är i princip yoga. Och sen har man då en meditationsstund där i slutet och jag var sådär, okej, jag ber tyst i tungor så är jag beskyddad här, tänkte för mig själv. Men så jag vill bara säga det, att det här är liksom någonting som är väldigt vanligt och man är väldigt inskränkt idag om man tycker något annat. Men jag vill bara säga det, att man får tycka annat än att yoga är djup stretchning och vad heter det? Ja, bara en motionsform bland andra motionsformer. Man får tycka annat än det. Det vill jag bara säga. Och jag vill också bara ställa den frågan. Varför vill vi liksom... det är liksom någonting man gör i ett visst mönster. Väldigt bestämt att den här rörelsen, sen den och sen den och sen den. Samtidigt då som man ber eller de heter olika saker. Jag vet också en annan religion där man gör likadant. Islam. Om man inte vill ha ett långt en timmes yogapass, varför går man liksom inte med muslimer då och gör det 5 gånger per dag? Ett sådant här litet mikropass som inte är så långt. Varför är det okej? Varför säger man att nej, men det är inte samma sak om en religion? Varför kan man då inte säga att nej, men det är inte samma sak om en annan religion? Jag till och med hört en muslim som har sagt att det liksom visar på Allahs omtanke om mig. För att det är bra, så att säga, bra kroppsövningar som man gör under den här bönen. Varför säger vi inte då att vi plockar bort religionen, har kvar de här rörelsemönstren? Och då är det frågan att är det verkligen så eller är det inte så? Och det liksom, jag kan inte säga här och säga att alla får eller ingen får. För att man förr eller senare måste man bestämma sig själv och man måste komma fram till vad ens egen ståndpunkt i det där är. Men sen kan jag säga ett annat problem som jag har med det här, och det är den här delen av kulturell appropriering. Att vi har ett folk som har gjort det här i tusentals år. Den som gör business av det i västvärlden så är väldigt sällan från Indien. Det är väl lite att om västerlänningar reser dit och får någon slags light-version av det, så då kan liksom lokalbefolkningen få ut någonting, så att säga, pengamässigt av det. Men annars det här att andra så att säga skor sig på ett annat folks tradition, så det är liksom faktiskt ganska fult, tycker jag. Det är liksom kolonialism i modern tid. Och sen också det att vill man ha en lugn stund, vill man ha djup stretch, så det finns andra vägar till det än just yoga. Att det behöver man inte göra upp. Ja, det skulle jag säga. De som jag har mött inom yoga som har haft en andlig upplevelse, ett andligt vaknande, så det har inte, i de allra flesta fall, inte vad jag kan komma ihåg, hade lett dem närmare Jesus. Utan det är liksom buddhismen som man har gått in i då. Eller någon light-version då, som går inom New Age. Yes. Och sen har jag två, de här är kanske inte, de har tangerats tidigare, men jag vill gå in lite också i dem, för att det är de här sakerna jag tänker på. Det jag tänker på osund andlighet, någonting som man måste vara försiktig med om man vill syssla med sund andlighet. Så det är det här att man är vaken och man vet om när andra praktiserar sin religion. Och det här lite spinner jag vidare på. Och för det första vill jag säga det här är ganska utbrett. Man lånar in väldigt mycket från främst Sydostasiens religioner, för att de så att säga är visa och kloka. Inom kristendomen då så ser man inte oss som det här, men man kan liksom ta något citat och så här och slänga upp det för att stödja sin teori. Och jag vill bara säga det, att ifall du någon gång har läst något sånt där citat innan du så att säga fick reda på att nej, men det här är ledaren inom taoismen som har gett det här, så vill jag bara säga det att man behöver som inte tänka att okej, nu är allt slut för det. Det finns så att säga inom så att säga läror så finns det här allmänmänskliga, att man observerar mänskligheten och i princip vem som helst kan hålla med om det. Det är till exempel samma sak som att man behöver inte vara kristen för att hitta kanske någon vers i ordspråksboken som man håller med om. Att det finns de här livsråden som man behöver inte så att säga få panik om man råkar hålla med om det. Men jag tror att det är viktigt att man är vaken och ser vad som händer. Ett tydligt tecken då jag tycker att det kom fram, som jag vill använda som exempel, så är det här med Marie Kondo. Den här städgurun. Jag har läst båda hennes böcker och tycker att hon är väldigt vettig och gör väldigt bra saker. Och jag tycker också att man ser väldigt tydligt i hennes metoder att hon utövar shintoism, heter det. De som har sett den här Netflix-serien om henne så ser det då i action att det här med att efter att hon har haft det här kommit i ett hem som hon ska hjälpa till och reda upp, och hon har träffat familjen, så då tar hon då en stund och hälsar på det här huset. Så att säga, sitta tyst och jag vet inte, säger att hon kommer med goda intentioner eller så här. Och också det här att om någonting, eller sen innan man börjar och reda upp de där sakerna, så då ska man slå till dem lite för att de ska vakna upp. Och sen är det här att om man ska göra med sig av med någonting, så ska man hålla det nära och så ska man tacka det här föremålet och sen så ska man låta gå vidare. Att det här är liksom då hon utövar sin religion. Och här har jag min personliga gränsdragning. Någon annan skulle kanske vara att stänga av och bränna böckerna. Min personliga gränsdragning är det här att det här gör jag inte. Du kan säga eller så där, du kan göra det, jag kan se det, gör det, men att min gräns är att nej, det här gör jag inte. Men jag tycker samtidigt att hon gör, att det här bra som hon gör i hur hon bemöter människor så är liksom okej. Men jag kommer inte för det att börja klappa på mina saker för att väcka upp dem eller tacka dem eller känna av mitt hem. Så det där vill jag bara säga att man ska så att säga vara vaken med. Att om du känner att men vänta nu, vad händer på riktigt nu, så gå på den känslan. Den kan vara den heliga ande som vägleder dig och så där. Sen en annan sak som finns inom New Age och finns där det finns människor, eftersom det här är någonting vi lätt faller i, det här med starka ledare. Jag kan inte själv gå till Gud, men här har vi den här starka ledaren som har direkt kommunikation med Gud. Låt mig gå via den. Inom yogavärlden så fanns det någon skandal då där var det någon stark ledare då som hade helt utnyttjat människor omkring sig. Vi har sekter, det har funnits sekter också inom kristna kyrkan. Och det är något med det här att då man andligt tror på någonting, så man har sänkt garden på något sätt och då finns det, så att säga, då kan man gå in i det här utan att själv märka det. Det finns liksom smarta människor som och plötsligt är med i en sekt. Och det här så vill jag bara uppmana att man ska vara vaken emot. Att vi är inte i första hand en ledare som förmedlar och ger vidare till vanliga dödliga, utan vi är en kropp. I Bibeln pratas det om hur vi är en kropp och varje lem behövs, varje del av kroppen behövs. Och den som är huvud, så det är Jesus. Och för det så ska man respektera ledare, be för sina ledare, men det här är liksom det övergripande, det här att i första hand så är vi en kropp. Och sen har vi då de här frågorna. Hur gör man för att komma ut? Hur stannar man ute? Och hur hjälper man någon som är inne i det här med New Age? För att komma ut så vill jag bara säga det. För Gud är allting möjligt. Sök hjälp, gärna av någon mogen och trygg kristen. Eller på annat sätt. Jag vill läsa ur Jesaja 61:1. Herrens ande över mig, ty Herren har smort mig för att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Jag vill bara säga det att mer än någon annan så är det Gud som vill se oss fria, också från New Age. Att i dig som nu på ett sätt eller annat hör det här, så kanske det finns en vilja att se sig själv, en vilja att bli fri, så vill jag bara säga det, att mångfald mer så vill Gud se dig fri. Och hur man sen stannar ute, hur man stannar borta för det här, så det är liksom att bygga upp ett nytt tankesätt, ett nytt värdesätt, göra sig av med det som man tidigare har praktiserat och sen fylla med kristen andlig utövning istället. Och sen en del av det kan vara att man tar del av vittnesbörd av andra som också har lämnat det här. Och sen hur man hjälper någon. Man ser att någon är på väg åt det här hållet. Vad gör man för att hjälpa den? Det kan vara svårt. Då jag undersökt för det här så kom jag över en historia där det var i en familj, så var det en dotter som var vuxen som hade skrivit en bok som handlade om hur man söker helande från änglar. Inte av fadern, inte av sonen, inte utan den helige ande, utan man går till änglar för att få helande. Dottern hade omvänt sig, men den här dotterns mamma så vägrade att släppa den där boken, trodde ännu på de där teorierna. Och där har vi liksom författaren till boken som säger, mamma, jag tror inte på det här någon mera. Jag tror någonting helt annat, snälla kom med. Och den där mamman vägrar till dags dato. Nu vet man ju inte vad som har, eller då jag lyssnar på det här, nu vet man ju inte vad som har hänt. Så det måste liksom finnas oftast den här viljan hos den här personen att vända sig. Man kan be för den här personen, och jag säger inte bara be. Det är många som möter Jesus mitt i de här utövningarna. Jag har mött på sådana vittnesbörd, och jag kommer ihåg från midvinterveckan för många, många år sedan, så var det en som berättade här att det var en praktisk övning, man ska bygga upp någonting, gå närmare och närmare då till kärnan på något sätt. Och hon som berättade det här vittnesbördet så berättade att jag gick till kärnan, och då var Jesus där. Och det är så att säga inte tack vare att man gör de här övningarna, för att sen de här människorna har haft de här, verkligen mött Jesus trots utövningarna, vill jag säga, så leder det då till omvändelse. Och sen att man ber om vishet. Vi hade gästtalare som nämnde att de hade en bekant som var, eller granne som var in i sånt här. Så då de reste någonstans så köpte de ett liksom kristet andligt föremål med kristen symbolik som, från en resa som de gav åt den här människan. Och här är en gränsdragning. Någon kanske tycker att det här var helt fel. Men jag tycker på något sätt att det var fint att de hade sett den här människan som den är. Och samtidigt försöka att ge någonting från Gud på det sättet som den här människan kunde ta emot. Så det var, jag ser det som ett sätt att visa omtänksamhet. Och så där som genomgripande, fråga sig själv för att hitta rätt. Så jag kommer inte att läsa det nu, men om man så där har en väg och man funderar att är det här liksom kristet eller är det inte, så speglar det mot köttets gärningar och speglar det mot andens frukter. Och åt vilket håll leder det? Om den här vägen jag ser i början av det, om man fortsätter på den, så är det då liksom köttets gärningar som jag kommer att se, eller är det andens frukter? Jag vill bara säga det, att har det här på något sätt väckt tankar eller liknande, så prata med någon. Vi anställda i församlingen finns här för dig, eller annars bara någon kristen god vän, så prata om det. Känslor är inte något som man bygger livet på, men det är en jättebra indikator och hjälper en och vad heter det, tolka det som händer omkring oss. Så ta det på allvar. Jag vill bara till sist ge den här uppmaningen som finns i strax efter det här med andens frukter. I vers 25 i Galaterbrevet 5 så står det att om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Och det är med den här uppmaningen som jag vill lämna er med.